en podcast från Aftonbladet.
Förra året toppade Sverige Europa med flest antal dödsskjutningar per capita. Och hittills i år ser vi inte ut att få det lugnare. Ända sedan juldagen då en man sköts ihjäl så har det både skjutits och sprängts, framförallt runt om i Stockholm. Så här har det låtit för den som slagit på nyheterna de senaste veckorna.
En man i 20-årsåldern är död.
Jag har inträffat dubbla sprängningar i Stockholm.
Den här porten där sprängningen ska ha skett under natten.
På morgonen hittade polisen en skottskadad man här i Rinkeby.
Ännu vet vi inte orsaken till alla händelser. Polisens utredningar pågår just nu. Men mycket verkar rota sig i olika gängkonflikter som blossat upp samtidigt. Idag i Aftonbladet Daily ska vi reda i de här dåden. Vi pratar om varför polisen tror att en del av dåden har att göra med mordet på rapparen Einar. På vilket sätt ska andra kända rappare vara inblandade? Varför ser vi en intensifierad våldsvåg just nu? Och är det sant att barn, så små som bara 9 år gamla, nu används som barnsoldater av de kriminella gängen? Jag heter Vilma Ljunggren och på en ibland lite knackig lina ringer upp Linda Hjertén, krimreporter här på Aftonbladet. Hon kommer att berätta om de olika gängkonflikterna och börja med de som var som intensivast just under jul och nyår.
Ja, men om vi börjar på juldagen då sköts ju en gängkriminell man ihjäl utanför ett hem där han hade firat jul då med släktingar. Han var ju medlem i nätverket Dödspatrullen och han har ju varit misstänkt för att ha lurat Einar, då, rappartisten Einar, till platsen där Einar mördades. Och det här blev på något sätt startskottet för en våldsvåg som ju sen då drabbade Stockholm under julhelgen. Dagen efter till exempel då så detonerade ju en sprängladdning vid ett bostadshus i Dalen i södra Stockholm. Och i det huset så står den man skriven som enligt våra uppgifter då är en av dem som tros ha skjutit Einar. Sen smällde det igen natten mot nyårsafton och den här gången så var det i en port i Rågsved. Och här står också en man skriven som tidigare har dömts för brott mot Einar. Så att det man ju då såg och det som polisen då misstänkte var att de här dåden och sen så inträffade några fler sprängningar och skjutningar. Att det här då på något sätt var någon slags hämnd för mordet på Einar. Så den konflikten skakade ju Stockholm, då södra Stockholm, runt julhelgen. Och sen så inleddes ju ytterligare en konflikt för på nyårsafton så sköts 3 personer i Vällingby. En av dem dog ju. Och sen 2 dagar senare så detonerade en kraftig sprängladdning i en port i närheten då, i Grimsta. Och de här dåden, de tros vara kopplade till en strid om narkotikamarknaden i Hässelby. Och det har alltså ingenting med de här andra tidigare dåden jag pratade om att göra. Utan de här då handlar om 2 nätverk i Hässelby som vill ta över narkotikamarknaden. Men utöver det här sen, efter nyår så inträffade ju fler sprängningar. Som i sin tur då kopplas till en konflikt mellan 2 nätverk i Farsta. Så det har varit flera konflikter som har liksom pågått parallellt.
Det är ju mycket att hålla reda på här, men om vi fokuserar på konflikten kring mordet på Einar då. Där pågår ju utredningen fortfarande kring det mordet. Kan den påverkas av alla de här dåden som nu sker då?
Det är svårt att säga. Alltså, enligt våra uppgifter så är ju mordet på Einar egentligen polisiärt uppklarat. Alltså, och det betyder att man anser att man vet vem som sköt, man vet vem som beställde mordet. Men man har inte tillräckliga bevis för att åtala någon helt enkelt. Och mannen som sköts på juldagen då, som ju, han var ju delgiven misstanke för medhjälp till mord på Einar. Men det fanns inte nog att liksom hålla honom. Så att, det säger ju någonting om utredningsläget, att man har haft väldigt koll på liksom vad som har hänt, men de här sista pusselbitarna saknas för att liksom kunna lagföra någon. Och nu är ju då han, mannen som sköts på juldagen, han är ju död nu. Han kommer ju inte kunna åtalas eller heller kunna berätta någonting. Och en av de som misstänks ha skjutit Einar, han befinner sig utomland. Så det är oklart om den här sprängningen mot hans bostad liksom kommer locka hem honom till Sverige eller inte. Och vad det i så fall innebär, så att hur eller om det påverkar själva mordutredningen, det är svårt att säga i nuläget.
Och de här andra konflikterna som också blossar upp under jul och nyår, varför
eskalerade det just då?
Det är svårt att säga. Det vet vi faktiskt ingenting om. Antingen är det en slump att så här många konflikter har blossat upp samtidigt. Eller så är det medvetet att man vet att det inte är lika många poliser i tjänst under jul och nyår. Att man tänker att det är ett bra tillfälle att vara brottsaktiva. Det vet vi inte.
Sen är det ju några kända rappare som ska vara inblandade i det här på något sätt, eller hur?
Ja, det har ju varit en hel del kända namn liksom, inom den här gangstrappen som den kallas, som har figurerat i de här utredningarna och framförallt varit i utredningen gällande mordet och mordförsöken och sprängningen i Vällingby. En av de här sprängladdningarna detonerade utanför en port där en känd rappare bor. En annan känd rappare greps och anhölls då för inblandning i det här, men släpptes sen. Och vad jag har förstått så kvarstår inte misstankarna där. Så att vad de här rapparna har för liksom delaktighet i det här, det vet vi inte så mycket om än. Att man spränger en sprängladdning utanför en känd rappares port kan ju också vara ett starkt signalvärde att visa. För man vet att den här rapparen då är kopplad till ett kriminellt nätverk, och det kan ju vara för att sända signaler till det här kriminella nätverket, men det vet vi inte.
De senaste dagarna så har det blossat upp ytterligare en våldsvåg i Stockholm som tros ha kopplingar längre norrut till Sundsvall. Vi hör Linda Gertén berätta om den efter pausen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är ju lite snårigt att hålla reda på alla konflikter. Och som sagt så har det även blossat upp en gängkonflikt som för spåren norrut från Stockholm till Sundsvall. Vi låter Linda Gertén berätta.
De senaste dagarna så har ju ytterligare en våldsvåg drabbat Stockholm. Alltså det här vi ser nu, läget som vi ser nu och har sett nu sedan jul, är ju ganska exceptionellt. Alltså jag kan inte minnas under 20 år att jag någonsin har varit med om så här många dåd samtidigt. Men de senaste dagarna så har det inträffat en hel del skjutningar mot olika bostäder. Och sen så har det varit några uppmärksammade sprängningar, dels mot en restaurang på Södermalm. Och enligt våra källuppgifter så handlar de här sprängningarna och skjutningarna om en konflikt, kan man säga, mellan olika nätverk såklart, som det alltid är, men framförallt två personer. En av dem är en 24-årig kille som i dagsläget styr narkotikahandeln i Sundsvall. Och narkotikamarknaden i Sundsvall, den är ganska attraktiv för kriminella gäng, för att den är stor, men det är inte så mycket konkurrens där. Så att den här är väldigt någonting som väldigt många kriminella vill ha en del av. Och den 24-åringen styr ju i dagsläget då den narkotikahandeln, och men han själv befinner sig utomlands. Så det som nu har hänt är att man har gett sig på personer som står honom nära. Och med det sagt så är det här personer som inte är kriminella, som inte har någonting med den kriminella världen att göra. Som den här restaurangen till exempel. De har ingenting med den kriminella nätverksmiljön att göra överhuvudtaget. Och det kan vara viktigt att poängtera. För det här visar på hur oskyldiga drabbas bara för att komma åt en person. Så man har ju då gett sig på personer som har kopplingar till honom helt enkelt. Och därefter då har flera misstänkta hämndaktioner inträffat. Så att här är en konflikt som pågår här och nu, som vi inte har någon aning om hur den kommer eskalera. Enligt källor så tror man inte att vi har sett slutet på den än. Och för den här narkotikamarknaden, den är värd mycket pengar. Det är ingenting som någon jättegärna frivilligt och lättvindigt ger upp, oavsett om det sprängs och skjuts mot liksom personer som står en nära. Så att Den här nya våldsvågen, den vet vi inte än hur den kommer liksom skölja över stan.
Förra året så lyckades ju polisen fängsla många högt uppsatta inom kriminella nätverk genom att den franska polisen lyckades knäcka krypterade chattar. Vet du om polisen jobbar vidare på samma sätt nu så man kanske kan vänta sig att flera döms på samma sätt? Eller har de kriminella lärt sig komma runt det?
Vad jag vet så finns det inget nytt Encrochat eller Anom just nu. Men om det funnits där så är det ju ingenting som polisen skulle vilja läckte ut förrän det är, liksom, de har kunnat gripa personer. För att berätta dem att det finns en ny krypterad meddelandetjänst som kriminella kommunicerar på, så kommer de ju snabbt som fasen sluta kommunicera där. Men snarare så har ju vi fått information eller liksom indikationer på att efter de här stora Encro och Anom-målen så slutade många av de kriminella att kommunicera med varandra via telefonerna, för man tyckte att det var för osäkert helt enkelt. Man visste inte vilka tjänster man kunde lita på längre, så att många övergick faktiskt då till att träffas liksom IRL istället, att det kändes säkrare.
Mm. Sen pratas det också om hur status, lojalitet och respekt spelar en stor roll i gängvåldet. Hur stor del skulle du säga?
Ja, men en stor del, för att man måste ju förstå att det är väldigt få, förutom om du sitter i toppen av ett nätverk, som tjänar några direkta pengar på den här typen av kriminalitet. Alltså många kanske tjänar tillräckligt på den här kriminella verksamheten då för att ha råd med en flashig väska, men sen bor man ändå kvar i sina gamla lägenheter och har inga andra inkomster ofta. Så att det här handlar ju till stor del snarare om liksom något slags brödraskap och tillhörighet, liksom, där lojalitet och respekt är allt. Och tappar du det så är du ingen längre i den här världen. Men det där är ju en väldigt vansklig valuta att hänga upp sitt liv på, för lojaliteter, de byts och bryts väldigt snabbt i de här kretsarna, och det är något vi har sett liksom allt mer de senaste åren, att vänner jättesnabbt, och man ser liksom hur de som har varit barndomsvänner ena dagen plötsligt liksom dödsfiender med varandra. Lojaliteterna liksom är väldigt flytande numera. Man byter nätverk mycket enklare än man gjorde förr. Förr var det mycket mer, nu är jag med i det här nätverket liksom till stöden. Men så är det inte riktigt längre. Och så gäller det att komma ihåg också att det här livet som de här nätverkskriminella lever är ofta väldigt tragiska liv. Liksom. De bär skottsäkra västar när de går ut. De är alltid beväpnade. De vet inte liksom vem som kommer svika dem härnäst, om de kommer dödas. Det här är ett hemskt liv att leva. Liksom. Och många som hoppar av det här kriminella livet får ju ofta diagnosen PTSD. Liksom, för att de har haft ett ständigt stresspåslag under så lång tid. Och det här är ju något också vi ser, att väldigt många av de här nätverkskriminella också dövar just de här känslorna med tramadol, som är en opioid, ett läkemedel, för att liksom döva sina känslor helt enkelt.
Och polisen berättar ju nu om barn så unga som 9 år som dras in i de här gängen, eller hur?
Alltså vi ser ju hur gängkriminaliteten sjunker allt lägre ner i åldrarna. Och just väldigt unga tjejer och killar är ju heta handelsvaror för gängen. Man får komma ihåg att de ser dem som handelsvaror. De här cyniska nätverkstopparna ser dem kanske inte som barn som vi ser dem. Och det att de är så het valuta är för att de inte är straffmyndiga. Och framförallt tjejerna går ofta under polisens radar. De stoppas helt enkelt inte. Man kanske inte kontrollerar en 11-årig tjej på samma sätt som man kontrollerar en tidigare känd av polisen kille som är 25 år. Och förr användes ju de här unga som springpojkar, och de användes ofta för liksom lättare ärenden. Som till exempel som knasvakt, att man står i ett gathörn och sen så ringer man när man ser polisen komma. Men numera ser man ju hur de används till allt grövre kriminalitet, till exempel förvara vapen och ibland så till och med för att skjuta. Vi såg ju nyligen här nu också vid julhelgen en 14-årig kille, eller en 14-årig och en 15-årig kille, som ju då sköt mot en bostad i Gubbängen i Stockholm. Och båda de här killarna, när de avlossade de här skotten, de var på rymmen från HVB-hem. De hade hållit sig borta från vuxenvärlden i en månad. Ingen vuxen liksom vetat var de har befunnit sig. De är ju då väldigt lätta för nätverken att rekrytera. Det krävs nog inte så mycket pengar, och de får en tillhörighet, kanske någonstans att sova. De utnyttjas ju helt enkelt av gängen. Och sen när de väl har gjort det de ska så kastas de bort ofta. Liksom.
Förra året så hade ju Sverige flest dödsskjutningar i Europa per capita. Vi har ju precis gått in i 2023, men vad tror du, kommer vi att gå samma dystra öda till mötes även det här året?
Ja, man ska titta på hur 2022 slutade och hur 2023 började med flera olika våldsvågor som har svept över, alltså framförallt i Stockholm. Så så finns det inget som tyder på att den siffran kommer att sjunka. Sen för den skull så vill man ju aldrig sluta hoppas på det. Man hoppas ju såklart att det ska bli ett bättre år. Men tyvärr är ju polisen och framförallt då polisen i södra Stockholm är ju extremt ansatta just nu. De får låna personal från andra avdelningar och från andra regioner för att överhuvudtaget klara av den här enorma arbetsbelastningen de har nu. Och när det skjuts och sprängs liksom nästan varje dag, då blir det svårt att hinna lösa de brott man redan har på sitt bord. Och en av de saker som ofta krävs för att kyla ner de här konflikterna och för att trappa ner våldet, det är att rätt person hamnar i fängelse. Och gärna många, och att man hamnar i fängelse under en längre tid. För det är det man har sett brukar vara det mest effektiva för att snabbt kyla ner en konflikt. Men när man inte hinner utreda för att hela tiden liksom kommer nya dåd, ja, då hamnar ju ingen i fängelse. Så att det är ju ett moment 22 man sitter i.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Linda Hjertén, krimreporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.